I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Ångest och kris blandas med toppmöten och skrällar i veckans avsnitt. Vad är det Piteå gör så bra? Hur står det egentligen till i Djurgården? Och vad har vi att vänta av veckan som kommer? Har vi en hel del att avhandla den närmaste timmen, så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, ny vecka och ny inspelning med Fanplus. Den här gången sitter vi inte på samma ställe. Vi är utspridda. Med mig så har jag Saga Fredriksson och Per Lagerström. Per, vad har du för bakgrund idag?
Jag tror att den här kommer vi återkomma till under avsnittet. Den här är lite speciell. Det är en tresplitt. Den är mitt, det vet jag inte, men annars är det två väldigt relevanta bilder. En bild är på en karta där man ser alla elitklubbar inom elitfotbollen, var de befinner sig någonstans. Och då ser ni att det finns bara en klubb väldigt långt upp, både på här- och damsidan. Det tycker jag är spännande, vill jag återkomma om. Och han till vänster kommer också återkomma om, det är en skicklig sportchef.
Mm. Vi ska diskutera det här, och i mitten så har vi också Per som själv täcker bilden som är i mitten. Så att...
Just det, därför inte skulle vara det.
Precis. Saga, hur är läget med dig då?
Det är bra. Det blev en sen gårdag från Vittsjö, från det derbyt, Skånederbyt. Så jag hade ändå nöjet av att ta mig hem samma dag, vilket jag tycker är underbart. Men det var inte många timmar sömn i natt. Så att om ni undrar energinivån idag så är den inte extrem. Men det är väldigt trevligt att sitta här med er. Jag har kaffe till högsta hugg. Det blev en bra kopp idag. Så jag är så långt jag är väldigt nöjd med dagen.
Det är gott. Hur går det med möblerna då?
Ja, det är fortfarande ett projekt. Just nu så befinner jag mig i mitt sovrum. För att det är liksom en soffa som ska beställas här. Som jag är lite petig av med. Jag tar liksom inte första bästa. Och det har inte riktigt kommunikation med det här företaget riktigt än. På det sättet jag önskar. Så därav så är det en fördröjning i det mesta i mitt hem. Men rätt ska bli rätt. Så att jag är lite petig där.
Härligt. Det brukar också vara en hyfsad beställningstid på soffor och sådär. Så att ja, vi får väl hänga med dig i sängen ett tag framöver.
Men du, Anna, du ser ju proffsig ut. Det ser ut som något riktigt mötesrum eller grejer.
Ja, jag har ju faktiskt pallrat mig hela vägen in till redaktionen. Det var en kamp att komma upp i morse, men jag är inne på redaktionen. Jag kan säga att mina kollegor här undrade, vad gör du här redan? Men ja, det är tidig morgon eftersom du ska med ett tåg sen, Per. Så att vi rullar väl igång så att du inte missar det där. Och vi rullar igång med...
Veckans svep.
Den här veckan har det ju hänt en hel del som vanligt. Det har spelats cupfinaler till exempel. Vi har Chelsea som vinner i England. Vi har ett Lyon som vinner i Frankrike tack vare Ada Hegerberg som gör två mål där. För sitt Lyon och vinner den mot PSG. Där har vi faktiskt också en väldigt spännande match att se fram emot veckan som kommer nu. Nämligen en seriefinal i Frankrike mellan de här två lagen. PSG ligger 3 poäng bakom Lyon. Men det är ju faktiskt inbördesmöten som gäller i den där ligan. Inte målskillnad. Så ja, den där blir högintressant veckan som kommer. Om vi ska tillbaka till Sverige då, så går det ju att dela in den här omgången lite i 3 delar. Vi har toppmöten där Rosengård mötte Häcken. Ett Häcken som ju tog ledning. Men sen är frågan om det var så som du var inne på, Per, i förra veckan. Att de inte riktigt orkade hela vägen. I absoluta slutskedet så kvitterar Olivia Skog till 2-2. Vilket också blir resultatet i den där matchen. Delad poäng alltså på Malmö IP mellan Rosengård och Häcken. Och sen ett resultat som nog får en del att höja på ögonbrynen ändå. Nämligen Piteå och Hammarby Piteå upp i serieledning efter att ha vunnit med 2-1 mot Hammarby. Och vi kommer givetvis att komma tillbaka till Piteå, för jag har ju frågat varje vecka i princip. Har vi pratat för lite om Piteå? Uppenbarligen. Det ska vi göra mer i det här avsnittet. Sen så har vi ju derbyna som har spelats. Saga var inne på det alldeles nyss. Skånederbyt som spelades igår när vi spelade in det här. 1-1 Kristianstad-Vittsjö. Och sen matchen som det har snackats om länge inför. Med rätta Linköping-Norrköping. Linköping vinner med 1-0 mot nykomlingarna Norrköping. Men kampen på läktaren, ja, den vann ju Norrköping. Och det där ska vi givetvis också snacka en hel del mer om. Sen så har vi ju 3 matcher som vi kan kalla ångestmöten. Där har vi BP mot GIF Örebro som var det första ångestmötet. Det blev 1-1, vilket innebär att de här lagen i allra högsta grad är indragna i bottenstriden. Vi har det som vi snackade om redan förra veckan, det som jag var på studenternas mellan Uppsala och IFK Kalmar. Där bägge tränarna hade lämnat inför och det var allmänt stökigt inför den där matchen. Det var inte så stökt för Uppsala under matchen, vinner med klara 4-0. Kalmar får bland annat sätta in sin 4:e målvakt i målet som gör allsvensk debutant, 18 år gammal, Saga Strålman. Kan väl kanske inte lastas för att siffrorna blir så stora, utan det är ju ett problem som det här laget har. Man ser hur de börjar hänga med huvudet redan efter att man släpper in det där första målet som ju liksom går mellan benen på en back och sen in och ja. Uppförsbacken för IFK Kalmar just nu, den är brutal. Uppsala däremot får lite andrum, lite viloro. Det får däremot inte Djurgården. Alltså de har vunnit mot Häcken och Rosengård den här säsongen, men de vinner inte matcherna som de behöver. Nu förlorar man mot Växjö på Stockholms stadion med 1-0. Är definitivt indragna i bottenstriden. Den 5:e raka utan seger för Djurgården, och det känns oroväckande kring vad det är som händer där egentligen. Och vinnarna då i botten utav Uppsala den här gången, det är ju nykomlingarna Växjö som vinner då, tar 3 poäng och gör det som vi har varit inne på lite den här säsongen. Vinner de matcherna man ska vinna. Om man tittar vad de har vunnit i år, så nu då Djurgården borta, man har vunnit mot IFK Kalmar, man har vunnit mot KIF Örebro. Sen kanske vi inte hade räknat att Djurgården och KIF Örebro skulle vara med i den här ekvationen bland matcherna som de borde vinna. Men de är ju indragna i den där bottenstriden. Man slår konkurrenterna där nere och har väl då också då fått lite andrum i Växjö. Det var veckans svep. Om vi fastnar lite då i Djurgården framförallt. Hörrni, vi har kallat dem The Giant Slayers i den här podden innan. Nu är de nere i botten. Vad är det som händer?
Ska jag börja där, Per?
Ja,
nej, men nu är det ju väldigt svårt i och med att vi inte... den här matchen pågick ju samtidigt som Vittsjö Kristianstad. Så därav så är det väldigt svårt att ha en åsikt om deras prestation. För jag har faktiskt inte varit tokig nog att titta på den matchen i efterhand ännu. Ska jag lägga till, för det kommer jag göra. Men det känns ju som vår spaning var ganska korrekt för en tid sedan. Att man klarar av att... Eller man har lyckats sätta ihop försvarsspel. Men jag gissar utifrån det vi har sett redan och då Växjö-matchen här, att de inte lyckas riktigt i det offensiva och kombinera 2 delar av fotboll. Alltså det finns ju väldigt många faser, jag behöver inte förklara det. Men det känns som att Djurgården fortfarande famlar efter identitet offensivt. För mig är det en gåta. När det här resultatet poppade upp på skärmen under sändningen igår, så var jag var rätt chockad. Och jag visste faktiskt inte vad jag skulle säga riktigt. För att även om jag har stor respekt för Växjö och alltså hur skickliga de är med bollen, så tycker jag man skulle kunna vinna den med kamp. Alltså det där kan vara en icke-jämn match för Djurgårdens synsätt. Så att nej, jag blir chockad, och jag tycker samtidigt att de har så pass bra spelare i laget att jag förstår inte riktigt vad det är som inte lirar. Spelar man för komplicerat eller försöker man göra det? För att förankra lite med Örebro då, de har ju varit väldigt tålmodiga över tid att spela ett spel som är, vad ska man säga, väldigt organiserat. De är skickliga på att behålla bollen, det är possession-orienterat. det är ju möjligt, även om man har unga spelare, även om man har spelare som fortfarande utbildas, så att Djurgården ska kunna spela det spelet, det är ingen snack om saken. Men något där som inte stämmer, som sagt, jag är verkligen nyfiken på den matchen.
Ja, och, det är intressant. Du skulle åka hem, jag kan ju sitta och lägga mig på ett hotell, då har man ju svårt att lägga sig. Du kunde ha lite snabbspolare där faktiskt en hel del, och så står vi runt på plats. Och jag tycker faktiskt det är väl ingen snack om det, men en ganska rättvis seger till Växjö. Ganska svag match från Djurgården, tror jag även Paul som bekräftade det efteråt, tycker jag, läste att han inte är nöjd. Och problemet är ju kanske inte försvarsspelet, man släpper in ett mål, det är inte hela världen, det har inte varit någon gång, men det är ju att man skapar, tycker jag, så otroligt lite målchanser. Såg även matchen mot Piteå, och jag tittade också då, börja med det här, tittade om lite grann på mot Häcken och Rosengård, liksom, hur bra var de då? Första matchen mot Häcken, där är ju Alice Bergsons individuella prestation som gör att de gör det där målet. Försvarsspelet är bra igen, men de skapar ju inte jättemycket. Rosengård kanske var, tycker jag, deras bästa match, men det är så svårt att analysera så där. Det var ju Rosengård som var på något sätt, liksom, ingenting började funka där helt plötsligt. Så att jag tycker att man ser en röd tråd egentligen i anfallsspelet, som jag är däremot väldigt förvånad över, att de skapas otroligt lite. Och några gånger tycker jag att det handlar om, faktiskt, om en ganska enkel sak, att springa när man inte har bollen. Att jobba otroligt mycket med maxlöpningar och löpningar. Jag tycker det blir lite statiskt i deras anfallsspel. Och det har jag lite svårt att förstå. Det är väl någon form av timing där man jobbar med att kontrollera matchbilder, liksom hela vägen nerifrån, från trebackslinjen. Bollen är ofta där, till att man letar vinklar. Och det är, liksom, det är inget fel med det. Vi såg matchen igår till exempel, när Kristianstad kan trycka ner Vittsjö genom att kontrollera sitt spel. Men från det till att ta det till att skapa målchanser. Från bollinnehavet, från att spela förbi motståndarnas press och sen skapa någonting. Där tycker jag är ett av de största problemen är för Djurgården. Och jag är förvånad, man tar Tilde Lindvall, Stine-Lisa Johansson, Heidi Dowd. Liksom, det är fartspelare, det är skickliga offensiva spelare. Så att de måste få igång ett anfallsspel och skapa målchanser, tycker jag. Sen har de också såna här perioder, vi kommer ihåg från förra året, där de går upp och ner i säsongerna. Det kan man också fundera på, och det beror på att man har tunga perioder som vänder man. Och det är väl det som talar för Djurgården, att jag tycker att det finns material ändå, att får man ordning på allting, ja, då kan man slå någon av jättarna fortsatt.
Men det är väl där också som blir lite, jag tänker på det här med att de har perioder, och jag vill minnas, så det får jättegärna rätta mig om jag fel, men förra året när det var mycket matcher på kort tid, så hade de en extremt jobbig period. Jag tror de spelade typ mot Kalmar på hemmaplan, och det var inte så, jag kommer inte ihåg resultatet, jag spekulerar alldeles för mycket just nu, det är för att det är tidig morgon och skyller på det, men de hade en period i alla fall där det liksom, det är som att de blir så fotbollströtta, att de blir trötta i hjärnan. För det du pratar om här med att springa innan bollen landar på mina fötter, handlar ju om att tänka tre steg framåt. Och är man lite trött på det, inte trött, att jag tror inte att spelarna har problem med motivation, men det tar ju väldigt mycket mentalt också att spela de här matcherna, för att man måste vara så påkopplad hela tiden. Och är man då i en utvecklingsfas, så att säga, om man försöker hitta liksom sitt sätt att spela offensivt, så behöver man hela tiden vara på alerten. Och jag tror tyvärr att de lider att de inte faktiskt är det. Och sen känslan är utifrån, och det är verkligen bara en känsla, för att det kan ju bara de svara på. Men tilliten, hur är den egentligen till varandra? Överarbetar man situationer för att man tycker att man klarar det bäst själv, eller att det finns någon som är lite bättre på just den positionen? Eller är det att man har blind tillit till varenda spelare, att de kommer kunna utföra aktionen på ett bra sätt? Jag tror inte det, med tanke på hur mycket felpassningar som ofta har varit i Djurgården. Så hade jag själv känt, att om man gör så mycket felpass hela tiden, det är klart att man då till slut blir så här, tittar en extra gång, vem ska jag spela, vad är säkrast? För det handlar inte om att de kanske inte har extrem tillit till varandra individuellt, men som lag, att vi kanske ska spela in i den här centrala ytan, för att om vi tappar den, då blir det jobbigt. Då är det mycket lättare att slå en långboll på kanten och hoppas att Bergström eller Daud springer ner den. Jag pratar lite för mycket kanske, för att det inte har sitt senaste matchen, men oavsett det så har du ju sett en trend, och jag är helt med dig Per, man måste springa i fotboll, och det gör de inte alltid.
jag tänker Anna, du som är lite experttipparen, du måste ju tippa en serie innan så noga där, jag vet ni har ju era, liksom, när du tittade på Djurgården innan liksom, vad hade vad, liksom, som man målar lite större, vad hade man för förväntningar på Djurgården inför den här säsongen?
Ja, men då pratade man ju om att dela in den här serien i tre delar ungefär. Vi skulle ha toppen gänget där det ju var fler involverade än vanligt. Vi hade bottengänget och sen så hade vi några där i ingenmansland lite sådär. Där var ju Djurgården. Helt klart så att man placerade Djurgården i den delen. Och det kändes ju också som att det var dit de var på väg i början av den här säsongen. Också lite lugnet man hade då. Jag var ju ute på en träning där precis efter att man hade vunnit premiären mot Häcken. Och kände bara, oj vilken härlig stämning det är här. Att de hade hittat någon form av arbetsro och att alla var så himla trygga i det. Jag undrar hur stämningen är på träningen nu efter att man, som ni är inne på, har förlorat de här matcherna. Och det är inte det som ni säger. Man släpper inte in så jättemycket mål. 11 mål har man släppt in hittills. Det är inte jättemycket jämfört med en hel del andra som är där nere. Men man har ju också bara gjort 6 mål framåt. Det är näst sämst i hela serien. Det är bara IFK Kalmar som har gjort färre mål och de har gjort betydligt färre mål. IFK Kalmar har bara mäktat med 2 mål den här säsongen, vilket givetvis är totalt uruselt efter 8 spelade omgångar. Men att Djurgården inte har gjort mer mål än 6 mål, ja det borde verkligen ställa till rejäl huvudvärk hos Paulsson och gänget i Djurgården. Och frågan är ju vad som händer. Varför kan inte en storklubb som Djurgården lyckas etablera sig högre upp? Varför kan man inte få till ett spel som funkar över en hel säsong? Det finns så många frågetecken. Det kändes ju som i början av den här säsongen att okej, nu kanske de ska få lite lugn och ro i det här gänget efter att man har haft några säsonger där det har varit mycket svarta rubriker runt Djurgården. Det har handlat om missnöje bland spelare. Det har handlat om förutsättningar som man inte har fått riktigt som man har velat. Det har handlat om uteblivna resultat. Det har handlat om Hedvig Lindahl. Alltså det har ju handlat om allt möjligt runt om Djurgården de senaste åren. Och det har inte varit i positiva ordalag. Frågan är om man kommer lyckas vända den trenden. Hur ser ni på att en klubb som Djurgården inte lyckas bättre än vad man gör? Med tanke på att vi pratar ofta om det här att det är så allsvenskan kommer se ut om några år. Det är då vi kommer ha de här klubbarna som är stora även på här sidan. På damsidan. Djurgården har varit i damallsvenskan länge men lyckas inte. Varför inte då?
Det är en stor fråga. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att man fortfarande är i en process. Alltså det är inte så att nu är man i damallsvenskan. Jag tycker för att stanna. Det är så här, Djurgården är tillräckligt bra för att stanna givetvis. Det finns inget snack om det. Där tror jag också att man får ha utrymme för att det inte går spikrakt. Och känslan är att Djurgården har valt en strategi där man trots allt har ett ungt lag. Man har utvecklingsspelare, eller förlåt, spelare som är utvecklingsbara på ett annat sätt än etablerade stjärnor. Jag tror absolut att, låt säga när Malmö FF kommer upp eller IFK Göteborg och så vidare, att det kanske då är mer relevant att börja möta samma typ av satsning. Men just nu så behöver de inte göra det. För nu kan de fortfarande vara ett mittenlag som du beskrev, Anna. Att de kan vara där lite och bubbla. Ibland har de avstickare, ibland har de inte det. Så att, nej, jag tror att det är strategi att man inte behöver slå på den stora trumman just nu. Och vilken betoningsfälle det här var. Men ni slår på den stora trumman. Och vill jag också bara rätta mig själv att jag snurrar till det rejält angående förra årets period. För det var faktiskt Kalmar som var riktigt trötta när de mötte Djurgården och förlorade 4-0 mot just Djurgården. Så vi behöver inte trampa på dem för mycket här nu. Men så här, jag tror att vi kommer se ett Djurgården som kommer göra fler sådana här matcher. Där de bommar mot ett Växjö eller liknande motstånd. Och kommer fortsätta briljera mot bättre motstånd. Där vi alla kommer säga, vad är det för lag vi har att göra med? Och det är ju så, jag måste säga det, unga spelare tenderar att vara mycket mer hormonella i sitt sätt att prestera. Och då menar jag så lite, man inte riktigt kan sätta finger på vad får vi från dem idag. Man brukar prata om rutin, spelare som har varit med länge, man vet alltid vad man får. Det behöver inte alltid vara bästa spelaren på planen, men bara av att de är predictable, förutsägbara, så är de en av de bästa spelarna. Och det ska man inte förminska. Och där de unga spelare tenderar att vara lite spretigare. För det är dagsform det handlar om.
Mm, och apropå unga spelare kan vi bara slänga in där lite från Uppsala IFK Kalmar matchen igen. Där ju bland annat då Angelina Klingberg byttes in i den 90:e minuten. 14 år gammal gjorde allsvensk debut i den här matchen. Vi har 15-åringen Tindra Mattsson som man bad stanna hemma från landslagslägret som ju pågår just nu. Och hon fick spela hela matchen, fick ju hoppa in mot Vittsjö redan. Fick spela hela matchen nu senast, gjorde det. Men otrolig pondus måste jag säga, 15-åring mittback där. När hon själv efterstår, jag är ju inte ens van vid den positionen. Ja, en bra startdebut för Mattsson där. Så att vi får ju se en hel del unga talanger komma upp. Och då ett Uppsala som gör det Djurgården och IFK Kalmar var bra på förra året. Vann rätt matcher. Det är Uppsala och Växjö som gör det så här långt. Med det så avslutar vi väl svepet, för vi har väldigt mycket mer att prata om.
Veckans lag.
Ja, men det var ju därför jag satt den här bakgrunden för er. Och vi har pratat lite för lite om. Då sätter jag dem på en bakgrund. Det här är alltså Leif Strand. Känner han. Det är Piteå sportchef som jag skulle också vilja hylla. Vi pratar mycket om Stellan Karlsson också. Men vad han hittar på med det här laget, så vill jag också visa kartan på något sätt. Det är därför jag tycker, jag vet inte, när jag är i Stockholm så säger folk att jag är norrlänning för jag kommer från Gävle, men det är faktiskt mitt i Sverige som ni ser här. Men där uppe i norr, liksom, här kommer ju väldigt många spännande spelare. Hanna Ljungberg, vi har ju liksom, Umeå och Tiden, men de är lite att man i damasvenskan i Sveriges högsta liga, både på här och damsidan, finns det väldigt litet lag. Och det är ju, ni kan ju titta själv vilka resor de behöver göra på den här stället. Och att Piteå leder damallsvenskan efter 8 omgångar. De har ju faktiskt vunnit FC-guld för 5 år sedan. Så man ska inte säga att det ska vara för liksom, överraskad. Men vi tittar på, jag tror ingen har tippat dem där. Ingen så kallad expert som jag eller någon annan inför säsongen. Men varför är de där? Och jag liksom satt och tänkte på det. Jo, förutom att det är samma identitet som när de vann SM-guld eller egentligen som alla år. Att de jobbar ju otroligt hårt i fotbollsmatcher. Det är så, från när jag åkte upp till den arenan och mött dem. Det har de alltid gjort. Och springer väldigt mycket för varandra. Och det är någon form av fantastisk identitet. Men jag vill också titta på Leif Strand och hur han plockar spelare. Hur man värvar. Ta målvaktsspelet, hittar Murphy som alltså, tappar en ny målvakt, så får man in en, det är ju någon form av grundläggande. Jag tror Tony Gustafsson sa till oss igår att du måste vinna VM-medaljer, du måste ha en världsklassmålvakt och en bra forward, och de har hittat målvakten där. Och sen som hittar de en färös spelare, Hasle Johansen, som kommer, men sen liksom, från hyllor som jag tror inte så många andra plockar på. Däremot kan de också plocka spelare som inte blommar. Ta Tuva Skog som hade lite svårt att slå igenom förra året. Nu satt hon på bänken sist här, men har gjort enorm utveckling i Piteå. Gör stor skillnad som forward. Och Sara Eriksson som var lite extra kul om vi tar om Hammarby-matchen. Satt på bänk, värvades från BP till Hammarby. Superspännande spelare. Jag hade en ungdomslagare länge. Men Hammarby har så pass många spelare som fick inte spela trots att de trodde på henne. Värvas till Piteå, startar matchen som wingback, egentligen central mittfältare. Lyckas också spela på en helt ny roll. Drar en stenhård volley, va? Som, jag vet inte om den är inne, men i alla fall är det där assist på 1-0-målet. Att man hittar de där spelarna. Man formar dem, man får dem att trivas. Det är väl upp till hela laget. Det tycker jag på något sätt väldigt, väldigt imponerande. Och det är ett lagbygge på många olika dimensioner. Och sen i spelet, måste jag säga. Ni får följa in här, man tar liksom veckans lag. Det går inte att bara prata om liksom försvarsspelare och hårt jobbande, utan det finns en taktisk, tycker jag, enorm skicklighet i försvars. Det är varenda duell, från en fast situation till hur du slänger hur du kastar ett inkast. Det är så till exempel att Vittsjö tappar, släppte in ett mål på ett inkast. De släpper kanske att någonting, någon detalj i någon del av försvarsspelet och får motståndarna ofta att se ganska passiva ut, men också att de får bollvinster. Det är det. De vinner bollen. Det gör att de får äga mycket mer boll kanske än tidigare. När Piteå var mer kanske, man sa, jobbar mer på positionsförsvar. Spelar lite lägre, vann bollen lägre. Nu vinner de bollen mycket högre upp. Du bara titta vilka spelare de bytte in. Och satt in någon som spelare som Hanna Andersson. Som liksom offensiv mittfält. Som bara pressar. Så att försvarsspelare har ju utvecklats, tycker jag, många steg. och gör att de vinner bollen på flera olika ställen. Och sen har de ett anfallsspel som, visst, det börjar också bakifrån att Sveti Kidi kan ha bollen med fötterna och bara, hallå, kom och ta den av mig. Och så springer folk dit och så flyttar de den. Till att tycka geniala Fanny Andersson på inne mittfältet som nu kompletteras av Oliver Holm, som är så spelbar och en sån typisk matchspelare som, jag såg honom på alla landslagsträningar, bollen studsar ibland, men när det är match tycker hon dominerar halvveckan. Och så har de bara fått igång då längst fram som vinstnabba Gio, en tagespelare Imo, unga Tuva Skog. Ja, men leder man då får man ha lite superativ, så att jag tycker bara att det här laget behöver snackas lite om. Därav bilden, därav veckans lag.
Det gör du helt rätt. Saga, du ska snart få sticka in här. Men jag slängde ut efter förra avsnittet lite omröstningar på min egen Instagram här. Kring saker vi hade diskuterat och lite sådär. Bland annat så var ju en av frågorna, vilka vinner SM-guld? Låt oss säga, det var ingen som tyckte Piteå där. Utan liten övervikt till Hammarby före Häcken. Men de två var ju verkligen outstanding i den omröstningen. Det var också ganska många som röstade, skulle jag vilja säga. Och så hade jag en fråga om Piteå då. Är de topp tre för att stanna? Över 76% säger nej på den frågan. Vad tror ni, kommer det här hålla för Piteå hela säsongen? Eller kommer de att dala allt efter vad det går?
Ja, det här med att säga. Nej, men jag tror... Det som var påtagligt för dem tidigare, framförallt förra året, att året därpå, var ju skador som sker som gör att de blir sköra. För Per pratar om hur man har värvat. De har värvat bra. De har värvat identiteter som passar väldigt bra inför hur de vill bedriva sitt spel och vem de är som lag. Alltså Stellan Karlsson är extremt noga med detaljer. Han är benhård i att det här kan vi förvänta oss av varandra. Det skapar liksom ett lag som har en hjärna, kan man säga. Problemet är om de får bortfall är ju att de blir sköra. Och det ser vi många lag i damallsvenskan som blir. Kan de fortsätta så här och fortsätta skapa målchanser? För det är väl där det kulminerar till att ha ett bra försvarsspel kan man vinna matcher på. Eller åtminstone inte förlora matcher på. Men kan de dessutom då få igång Imo? Kan de fortsätta... få in Gio och att hon börjar producera ännu mer. Pärnen Tuva Skog som kan växa ytterligare. Och en och annan balja från Hanna Andersson. Eller Fanny Andersson för den delen. Så är det här ett väldigt farligt lag. De är skickliga på fasta situationer. Försvarsmässigt tycker jag de är unika i att de som sagt har en hjärna. De behöver inte kommunicera knappt. Utan de bara skickar in varandra i situationer. De har modet att kliva in i situationer. Utan att titta speciellt mycket. Nu gör de ju det, det fattar ju alla. Men det känns inte som de behöver tänka speciellt länge. Och det betyder att man har byggt en struktur. Och det är ju Stellan Karlsson tillsammans med laget som har varit duktiga på det. Du frågar om det håller hela vägen. Ja, jag tror inte det. Jag tror fortfarande att det finns för mycket kvalitet i övriga lag. Och när jag säger övriga lag så tycker jag att det borde vara... orimligt att inte Hammarby, Häcken, till och med Rosengård tar poäng från Piteå. För att det vore helt sjukt om man med resurserna som dessa lagen har, förutsättningarna de har, inte lyckas bättre. Däremot, strå i hatten till Piteå om de klarar av det. För att Per visar en karta för oss två här nu, Anna. Vi får nästan se om vi kan få ut den på något sätt så att andra kan ta del av den. Men att vara så utsatta i den positionen de är på kartan, om man ska säga så, resorna de behöver ta till varenda match. Alltså det tär på kroppen och spelarna gör det med bravur. Det är otroligt imponerande. Så att Piteå är ett sånt lag som jag inte alltid kan sätta fingret på. Det ska jag vara ärlig att säga. Men jag beundrar deras spel och jag tycker att spetskvaliteten i spelarna är extremt hög.
Det blir intressant. Men jag får bara säga någonting om truppen ändå. För att det är så lätt att man fast... Jag gjorde nästan också det. Så här, de har lite, nu har de ju fått tillbaka. De hade ju problem med Selina Henriks och Ronny Aronsson. Men Maja Gren är fortfarande borta. Fantastiska ytterbacken med den vänsterfoten. Men om du tittar bänken de hade sist här. Dels målvakt, Moa Öhman. Vi pratar målvakten. Hon ska ha stått i varandra andra damasvensk lag. Det är en bra målvakt. tycker jag, jätteskicklig. Så där har de ett, som en målvaktsersättare som inte många har. Jag nämnde precis Asla Johansson, spännande spelare. Tuva Skog sitter på bänken, rutinerad Cecilia Edlund sitter på bänken. Selina Henriksson inte helt i full form. Alltså det finns där som en 5-6 spelare också, så att de är bredare. Så att, att det räcker till SM-guld, det kan inte sitta och stäcka ut hakan. Det skulle vara lika stor skräll som för 5 år sedan. Det har de gjort ett mirakel. Jag vet inte om det slår blixten ner 2 gånger. Men att de är med och kampar en Champions League med den här inledningen, så tror jag.
Det kan ni ju göra. Men det är absolut. Men frågan, jag kanske missuppfattar, men om frågan var till SM-guld så nej. Men jag håller med dig, bredden är ju bättre. Det är ju, det är därför jag säger att de har varit förra tidigare. Och jag tror att får de skador på fler spelare så är inte det jämförbart att sätta in de här spelarna på bänken som att Häcken eller Rosengård sätter in deras bänk. För det blir en annan typ av spel. Och det är där jag tycker att deras enhet som lag, den är stabil. Men jag tror inte de har råd att rucka för mycket på den. För då tycker jag det blir påtagligt. Så där är vi lite kanske oense. Men jag håller med dig. Det är en bättre bredd än vad det var förra året. För då var det mer unga tjejer, unga spelare som kommer in och få chansen. Nu har vi ju nämnt ett par 15-åringar här som har gjort det bra. Men återigen, 15, 16, 17-åringar tenderar att svaja. Tuva Skog har vi sett förr. Kan man få en jämnhet i henne? Återigen ett kvitto på vad Piteå håller på med där uppe. För det är otroligt skickligt. Men det tar tid. Det är bara min åsikt. Men
jag tycker det är intressant att se också det som Stellan gör där uppe med de här spelarna som är inne på, som inte har fått speltid i andra klubbar och så vidare, som växer där uppe. Vi har ju hört till exempel Madeleine Janogi ösa lovord över Stellan Karlsson efter att hon då var med och tog det där SM-guldet för 5 år sedan, men också då valde att landa i Piteå när hon behövde komma hem till tryggheten, för hon visste exakt vad hon hade hos Stellan och det sättet som han bygger spelare. Hon pratade mycket om det, liksom att han bygger upp självförtroendet, han trycker på det man är bra på, han lyckas verkligen få en att utvecklas där uppe. Och det ser man ju på flera av de här andra då unga spelarna som också flyttar upp dit. Alltså en sån som Hanna Andersson som flyttade från Göteborg och hela vägen upp till Piteå. Det blir ju också något annat att flytta upp till Piteå för de här spelarna som kanske kommer från Göteborg, Stockholm, som kommer från stora städer, hamnar där uppe i en mindre stad. Allting kretsar runt fotbollen. Det blir något helt annat och någonting som man bara får komma in i. Så att det jobbet Stellan gör där uppe, det känns som att ja, men Beta och Thomas Mårtensson i Vittsjö, de har väl också lite den effekten på vissa av sina spelare. Men som förra året när Piteå helt plötsligt står utan andra målvakt på grund av skadeproblem, då ringer man Hilda Kalén som ju har varit backup i landslaget för, som har lagt av. Tvekar inte en sekund på att nej, men det är klart att jag ställer upp och sitter på bänken. Åker till och med upp till Piteå, hon bor alltså i Ystad. Åker upp till Piteå och får sitta på bänken. Så lojala blir spelarna mot Stellan Karlsson. Och det är ju helt sjukt egentligen att man kan ha den effekten. Och lyckas få spelare att liksom så lojalt bara köpa det som man säger. Och det är ju det man ser också ute på planen. Att alla vet exakt vad man ska göra i alla lägen. Man tänker likadant, precis som du var inne på, Saga.
Men det är ju intressant, nu kan jag nästan tycka att vi har snackat om det laget där du hade svepet innan, om man sätter ihop de där två med att Piteå leder till att det faktiskt bara skiljer 6 poäng till Rosengård, så är det ju liksom någonting häftigt med den här toppstriden ändå som du ändå var inne på lite kort. Alla slår alla här helt plötsligt, och att ett lag som man är borta, igår hade man förväntat att Kristianstad skulle efter första halvlek bara dominera och bara springa hem 3 poäng, så skulle de vara uppe på Champions League-plats. Och så en helt annan matchbild. Precis som den här matchen ni pratade om. Häcken dominerar en halvlek, så släpper man tillbaka Rosengård. Det är ju otroligt svårtippat. Om du delar tippa, Saga. Det är ju svårare än någonsin här. Men det är ju en serie som gör att jag tror vi kommer få prata om vilka kommer ligga ovanför det där Champions League-strecket. Även i toppen. Tror jag det kommer bytas ganska mycket här nu. Och det är ju intressant. Och så att är det ju 6, Rosengård har ju faktiskt fått en, jag vet inte, ska inte säga räkmacka, för de har kämpat och gjort det otroligt bra efter tränarbytet, men de är tillbaka in. Alltså, vinner de på måndag mot Hammarby, ja, då får man väl räkna in dem i det där racet. 6 lagkampar om guldet med tanke på det Piteå som just nu där uppe då.
Mm, det blir intressant att se. Vi kan väl prata lite mer om vad som väntar sen när vi kommer till veckans matcher. Men först så kör vi
veckans snackis.
Underbara veckans snackis. Vi kan väl inte annat än att välja det historiska derbyt denna gången mellan Linköping och Norrköping. 7800 tappra supportrar på plats. Stadion var utsåld. Nu vet jag inte om alla kom, men tryck på läktaren var det. Jag såg den här matchen från min dator. Och ni vet ju hur charmigt ljud en dator kan ge när man tittar på mäktiga matcher. Men trots det så var jag var ganska tagen av den inramningen som var. Vi stod i sändningen igår, Per, och du beskrev att man flera timmar innan såg bilder av människor på torget som skriker, ropar, hejar på sitt lag. Det är en match till matchen med stora, vad säger man, tifon för att heja fram sitt lag. Vi har en spelare i Norrköping som säger, nej men vi är vana vid det här är inte jobbigt för oss. Alltså jag älskar att en nykomling står och säger, vi är vana vid det här stödet. Det här är inte jobbigt, det är inte en extra press för oss. Det kommer vara värre för Linköping som ska spela Champions League. Alltså fattar ni kontrasterna? Det är för mig att se matchen, jag sa det inför. Det här är inte den vanliga matchen som vi kan förvänta oss mellan en toppkonkurrent och en nykomling. Det här är en mycket jämnare tillställning. Och det blev det ju. Jag vet inte om ni båda har hunnit se mig, för jag antar det. Vad är det intryck?
Ja, men jag måste bara säga att det här med vanan så är det ute. För det, jag tycker det är underbart. För det är för mig nästan mer en attityd. Det vill säga, de var inte förvånade att det skulle vara fullsatt. De var inte förvånade att det skulle vara ett extremt tryck. De har haft okej tryck i lite. Att de vann ju på, men de har inte varit i närheten ändå. Men attityden i föreningen och liksom backningen på sociala medier gör ju att de är vana. Vilket är ganska coolt. Men att det var 7800 på någon Norrköping-match någonsin, det har det aldrig varit. Så det var en unik tillställning som smittar ner hela vägen på plan. För även om Norrköping är en riktigt bra nykomling, det har vi sett med spelare som Kato och Koivisto och smart värvning, så klart att det ska vara klassskillnad, speciellt på Linköpings hemmaplan. Vi vet ju förra året Linköping, det de hade, förutom att de tappade match, men mot lag lägre ner så gjorde de ju 4-5 mål nästan varenda match för de hade sånt anfallsspel. Det var ju kamp, det var ju otroligt jämnt, och det var ju bara det här självmålet som det faktiskt var i början som var det som skilde lagen åt till slut.
Jag tycker att det man tar med sig från den här matchen också är lite det som du var inne på i början, Saga, som Per lyfte i studion, att alltså bilderna som kablas ut på allting som var runt omkring, det är ju sånt som ger en total gåshud. Alltså det var lite det jag kände när man var på EM i England i somras också, att se de där bilderna från uppladdningen, att fansen faktiskt samlade innan, att man ger inramningen så mycket mer, man gör liksom alla som befinner sig i stan uppmärksamma på att det här händer, för att det är sånt liv, det är det stödet. Och det är ju så häftigt att se och härligt att man i Norrköpingslägret känner att man är vana vid den där pressen. Det är ju lite samma skärgång som man har hört från Hammarby, som ju har varit de som har varit ångloket i den här utvecklingen. De har också hela tiden gått ut och bröstat den där att, ja men vadå, det här är ingen press för oss, det är så här vi har det. Jag tycker också det var kul att det pratades om att Linköping inför hade tränat med publikljud för att man skulle känna på den här pressen innan, för att liksom känna av hur det påverkade nere på plan. Hur annorlunda det blir när man helt plötsligt inte kan prata med varandra. För jag menar som när jag var på studenternas helgen, då hör man ju när liksom spelare skriker instruktioner till varandra. Det är ju helt omöjligt i den här miljön med den här inramningen som var på arenan i Linköping. Och man bara hoppas ju att vi får se fler publikfester. Jag tycker faktiskt att man kan lyfta lite också att vi faktiskt hade två matcher till som hade över 1800 på läktaren i den här omgången. Med både då Rosengård, Häcken och Piteå och Hammarby. De två toppmötena som faktiskt också ändå drar lite publik. Vi har ju pratat mycket om att serien har svårt att få folk till läktarna. Så att det är klart att vi måste uppmärksamma när det faktiskt börjar trilla in också. Och det är ju en positiv tendens att de där toppmatcherna faktiskt drar. Sen så kan ju lagen nere i botten kanske också behöva stödet. Men en positiv utveckling och att se bilderna som var från Linköping och som då Norrköpingsfansen i allra högsta grad var bidragande till, det är ju någonting som värmer.
Sen tror jag också att det är en nödvändighet, jag hoppar tillbaka till det här med attityden, att utgå från att det här ska vara normalt. Jag tror inte man gör damidrott generellt en tjänst när man inte antar att det här ska vara det normala. Så här, man kan inte forcera någon att tycka fotboll, damfotboll är kul, men det är fotboll vi pratar om, och jag lägger damfotboll innan bara för att poängtera att det är där många ofta säger, åh men jag tycker herrfotboll är kul men inte damfotboll. Lägg ner den diskussionen, för att det är fotboll, basta. Och det är en bra produkt. Och matcherna är intressanta. Det räcker så. Och där är jag är ju alltid den här när vi pratar publik. Jag kommer alltid tycka det är gåshud när jag ser att det är 80 000 på en läktare. Eller att det är i det här läget 7 800 på ett Östgöta i derby. Men det ska vara så. Jag är inte förvånad, för det ska vara så. Och jag tror att det finns en väldigt fin nyans i det där som vi som arbetar med också måste ha med oss. Att inte heller bara prata som att, oh wow, kolla, folk tittar. Utan verkligen noga med hur vi pratar om det, för att vi är inte förvånade. För det ska vara så. Så jag vill bara lägga in det, för det är en sån hjärtefråga för mig, hur man pratar om damidrott generellt. Att det inte är en händelse att folk tycker att det är intressant. Det finns jättemånga som tycker det är intressant. Det är bara att man ska hitta rätt publik och rätt personer som hur man lockar dem. Vi pratade för några avsnitt sedan just om hur Arsenal hade varit duktiga på att analysera vem är vår publik. Och gjort anpassningar där och efter. Det är ju det det handlar om, så är all marknadsföring. Så det är ju det, återigen, det är ingenting nytt som skapas. Utan det är bara att damfotbollen har fortfarande en väg kvar att hitta den publiken och hur man anpassar produkten i sin helhet. Men det är inga problem för Hammarby och Norrköping, för de kör sin grej, och jag tycker det är underbart att de antar att det ska vara fullsatt. Det är så det ska vara.
Jag håller helt med, och viktigt att påpeka det där, att det är ju faktiskt så att det är så här det borde vara. Och jag tycker att man hör det mer och mer när man pratar med folk också som har varit på den här typen av matcher, och som också lite får upp ögonen för att, ja men det här är ju någonting man vill se. Och när det då blir den här typen av happeningen, ja, då får fler upp ögonen för att det faktiskt är bra produkt. Det var många som sa det efter att EM förra sommaren, om vi ska återgå dit, hur bra en del av de EM-matcherna var. Att det var ingen som ens då tänkte på att det skulle vara tjejer som spelar inom citationstecken här nu då. För varför ska man göra det? Det är som du säger, Saga, fortfarande fotboll det handlar om.
Hörrni, nu har jag en enormt bra brygga som jag lärt mig heter. Om jag får det, ni får nog stänga den själv för jag ska med taget. Men på tal om att man lär sig och publik hos 80 000 Saga. Det var ju nästan 80 på Wembley. Jag skulle ge 5 plus. Det är en spelare som hon spelade där för 3 år sedan eller för 2 år sedan. Och förra året så spelade hon sin tredje raka final. Och så gör hon mål. Det var inte 80 000 men det var många, många människor även förra året på Wembley. Det är en ikonisk match, FA Cup-finalen på damsidan. Och Sam Kerr gör mål i sin tredje raka FA Cup-final och avgör en ruskigt tuff match mot United. Det är riktigt bra United. Då tycker jag hon kan få mina 5 plus, och så får ni snacka upp nästa veckas match här, så ska jag åka med tåg. Tack för mig.
Snyggt, Per.
One way to go out. Tack, Per, som alltså ska med tåget vidare efter att ha jobbat på Skånederbyt. Jag vill lägga till en liten extra spaning där på 5 plus. Som har med den där matchen att göra, nämligen Johanna Rytting-Kaneryd och hennes dance moves.
Jag
som
dök den
upp på sociala medier efter. Otroligt!
Alltså vad gör? Det var helt fantastiskt. Jag bara, men varför har vi sett detta för? Är det någon traditionell dans eller vad är det för någonting?
Jag vet inte, jag tyckte det såg ut lite som någon, alltså Riverdance-aktigt.
Ja,
Något i den stilen. Men jag vet inte, det här måste vi ju prata med Johanna om någon gång. Jag vill se mer av det här. Jag vill veta var det kommer ifrån.
Otrolig alltså.
Ja.
Och det är ju tjej förklarar väldigt mycket, för hon dansar ju på planen. Så det är liksom, det är lite går hand i hand det där.
Ja, ja. Bra fotarbete. Otroligt snabbfotad. Fotarbetet on top på Johanna Rytting Kaneryd. En av tre svenskor då som jag var med och vann den här cupfinalen. Men om vi ska blicka lite framåt av Saga nu när det bara är vi två kvar. Och Per har lämnat oss. Så Per var ju inne på det att toppstriden är ju spännande. Förra veckan så hyllade vi det här med toppmötena. Det kommer ju bara fler. Vad är det som händer i veckan som kommer? Jag menar, nu har vi Häcken, Linköping här den 19 maj. Helt plötsligt kan Linköping vara där uppe igen. Man kände ju lite efter att de hade åkt på sin käftsmäll att okej, nej, men nu kanske de är ute ur det här. Och så helt plötsligt nu skulle de vinna mot Häcken. Ja, men då har de lika många poäng som Häcken. Vad tror du om den matchen?
Nej, men det är så tokigt där hur det svänger. Jag tror att den matchen blir ganska tajt. Jag tycker att Linköping har lite att bevisa från hur de spelar mot Norrköping. Känslan är att de betalar stundens allvar i det här derbyt. Jag tycker att man märker att de hade svårare att hitta lugn i sitt spel. Och det är inte så konstigt när man har en hel publik som manar på tempot. För det är verkligen det de gör. De höjer adrenalinet. Och jag upplever det som att Linköping tar lite krampaktiga beslut ibland. Med det sagt så tycker jag de är så pass skickliga att de kommer hitta tillbaka till det. Och mot just Häcken som spelar fantastiskt bra i första halvlek mot Rosengård, men desto mindre bra i andra. Jag tror de är så revanschsugna. Jag tror att de har en hunger att nu komma tillbaka upp på hästen. Så två lag, alltså nu pratar jag som att Linköping förlorar senast, gjorde de ju inte. Men det är inte det spelet som de har bjudit på tidigare. Och framförallt inte då i den matchen det var. Där tycker jag att de ska kunna skapa alldeles fler bra chanser. Lite som Vittsjö, att de kanske inte varit briljant offensivt men vunnit sina matcher. Idag känns det med, eller igår då när de hade spelat 1-1 mot Kristianstad, så säger de själva, det här känns som en vinst för vi spelar en fotboll i andra halvlek som är vi. Och man ska inte glömma det, att när en fotbollsspelare känner att wow vad bra vi spelar, det är nog så viktigt. Även om resultatet då inte går med än, så kan man inte leva på det hur länge som helst. Men det spelar roll. Så därav så tror jag matchen att bli väldigt tight, för jag tror båda lagen känner att vi måste tillbaka till our old ways. Så det är väl så jag summerar den kort.
Och vi har ju toppmöte sen på måndag också, där vi har Hammarby mot Rosengård. En högintressant match får man väl säga nu, med tanke på Hammarbys inledning, 6 raka segrar. Men nu kommer man hit med 2 förluster i bagaget mot topplag. Man har förlorat mot Häcken, man har förlorat mot Piteå. Nu kommer ett hungrigt Rosengård som ju Per var inne på verkligen har fått en nytändning efter, fått att stämma efter sitt tränarbyte. Ändrat om lite. Ja, vad tror du om den där matchen på Kanalplan på måndag? Det känns som att det kan sluta hur som helst, eller?
Ja, verkligen. Det kan verkligen sluta hur som helst. Jag tror att jag lägger liksom Rosengårds start aningen bakom mig. Jag har den i periferin, men aningen bakom mig. För att så här, Rosengård har för mycket kvalitet för att vi ska kunna liksom räkna bort dem. Nu tycker jag att de har visat att de är på hästen igen. Så att om vi tar avstamp därifrån så kommer det här vara en väldigt tajt match. Jag tycker att Kjetilberg har varit bra på att få in mer fokus på defensiven i Rosengård. Mer fokus på att inte hela tiden behöva äga boll. Vilket då gör att det öppnar sig upp ytor för en sån som Livia Skog och omställningarna. Det är inte bara av att Häcken gör förändringar, utan det är också taktiska saker från Rosengårds sida som man ska ha med i beräkningen. De väljer ju att ibland ge över initiativet till motståndaren för att skapa en yta bakom då backlinjen som deras snabba forward ska kunna springa rakt in på och rakt mot mål. Som sagt, att Olivia Skog hamnar där hon gör, och hon gör det målet hon gör, det är inte av en händelse. Så de har verkligen filat på någonting som jag tror kommer vara nyttigt mot just Hammarby. Hammarby. Med sättet de vill spela fotboll så finns det ju en chans att nu efter två förluster. Det är två förluster, visst Anna?
Jajamän. Häcken och Piteå.
Det är ju, ja precis. Då är det ju att, ja och det är jobbigt att det är just mot så här, två topplag. För att jag tror att det kan sätta griller i huvudet. När man vill spela en viss typ av fotboll, få in bollen på tiorna. De spelarna som här är precis framför backlinjen, om jag ska säga det så. Och inte lyckas med det. Då måste man ha andra lösningar. Och där blir det intressant att se hur långt har Hammarby kommit att inte bli frustrerade. Att inte tappa huvudet och inte släppa in motståndare i matchen. Det här blir ett stort test för dem, tror jag. Det är min spaning.
Mm, och det känns ju lite som att de är betydligt längre fram i år än vad de var i fjol. Dels sättet vi har sett dem spela, men också lite i sitt mindset. Om man tänker matchen mot Linköping där till exempel. Där de ju faktiskt släpper in det första målet. Men inte blir det minsta stressade av det ute på planen. Utan ändå fortsätter sitt spel och jobbar sig in i matchen och tar över och vinner den matchen. Så att det ska bli väldigt intressant att se. Vi har ju också Emma Jansson och Emilia Larsson som har lämnat Hammarby för Rosengård och nu ska spela på kanalplan igen. En extra krydda till den matchen.
Och det är ju en krydda. Underbar detaljerna. Den är väldigt intressant. Och det är också två spelare som jag alltid associerat väldigt hårt med Hammarby. Så att jag kan tänka mig för dem så blir det där pirr i magen på ett annat sätt.
Det tror jag med. Och det ska bli väldigt intressant att se den där matchen på måndag alltså. Men vi har ju också matcher som kan bli väldigt avgörande nere i botten. Vi har massa ångestmöten igen. Ska då Uppsala och Växjö fortsätta vinna de här matcherna som man måste vinna? Uppsala ett KIF Örebro på bortaplan. Vi har Växjö mot BP på hemmaplan. Medan ett sånt lag som IFK Kalmar har en riktigt tuff uppgift. Nämligen serieledande Piteå som kommer på besök.
Ja, nej, där tror jag Piteå och dansar hem det faktiskt. Har svårt att se annat. Växjö tror jag har goda chanser mot BP. Från det jag har sett dem spela. Jag tycker att de har all kapacitet att spela sin typ av fotboll. Så att det, den blev väldigt rolig. Jag ser också fram emot Norrköping-Vittsjö. Jag tror att de två lagen kommer lite bjuda på två olika saker. Jag tycker någonstans att Norrköping kommer få möjlighet att spela det raka spelet de vill mot Vittsjö. För att lägga an en liten grej på matchen igår i Skånederby, så det Kristianstad gjorde smart. Det fanns en taktisk detalj att de ville locka Vittsjö. De låg lite lägre i uppspelsfasen med sin backlinje i Kristianstad och till och med använde målvakten att bolla. Det är någonting som jag tror Norrköping hade mått bra av att använda. Och givetvis har ju Vittsjö, det är inte så att de inte tittar på matchen efterhand och lär sig någonting, utan de behöver välja bara var de vill sätta sin presslinje. För att de vill ju aldrig blotta sig bakåt. Och där vill ju Norrköping verkligen in. Så jag tror det kommer bli en kamp det där. Vem som vågar kliva på. Vem som sätter pressen tidigt. Var sätter de sin första linje. Det kommer jag sitta och nörda med. För att det där, det är sånt som jag tycker är superintressant. När två tränare försöker hitta svagheter hos motståndaren. Och sen så kan man se det så tydligt på planen. Så att jag tror faktiskt att matchen blir mycket, mycket roligare än vad man kanske inledningsvis tänker sig.
Mm, och det som är härligt med den här serien i år är ju att alla matcher har sin egen lilla ingrediens i det hela. Vi har nämnt i princip alla nu, så då kan vi ju också nämna att Djurgården står för den tuffa uppgiften med Kristianstad borta. Ska man då återigen kliva in mot ett topplag och ställa till det för dem? Eller kommer det att bli en rejäl krisstämpel på Djurgården efter nästa omgång? Det återstår att se. Men det är ju härligt för den här serien att det blir de här ingredienserna i alla matcher. Det finns alltid någonting att haka upp varje match på. Så har det ju inte alltid varit, tyvärr, historiskt sett. Så att det gillar man ju. Och sen så uppskattar jag att vi slipper de här förbannade matchkrockarna den här omgången. Jag menar, i söndag så hade vi tre matcher i Damallsvenskan som alla var superintressanta. Som hade sina egna då ingredienser och anledningar till att de borde uppmärksammas. Bland annat då ett toppmöte mellan Piteå och Hammarby. Det är 1800 på plats i Piteå, men exakt samtidigt spelar alltså herrarna ett derby i Stockholm. Sånt ska inte och hända, och jag blir lika provocerad varje gång. Så att jag är glad att vi slipper det den här omgången med lag där deras matcher i dam respektive herrallsvenskan krockar. Inget sånt det här helgen. Så att, ja, det är bara att sätta sig, bänka sig. Och så ser vi ju också fram emot den match jag nämnde i början, den i Frankrike, som ju faktiskt kan avgöra hela den franska ligan, där vi också kan nämna det glädjande beskedet att Amanda Ilestedt ju faktiskt är tillbaka i truppen igen. Ett besked som Peter Gerhardsson och Magnus Wikman säkerligen tar emot med glädje. Förhoppningsvis får vi se henne spela snart också. Blev inte inbytt i cupfinalen senast, den enda spelaren då på bänken i PSG som inte blev inbytt. Men förhoppningsvis får vi se henne i spel snart igen. Och hon lär ju vara given i en VM-trupp. Jag tänker, det måste vi göra snart. Vi måste snart ta ut våra VM-trupper i den här podden. Och hjälpa Peter på vägen. Hur mår du, Saga, över det?
Nej, men du gör alltid så här mot oss. Och det är ju helt rätt. Men det är ju en huvudvärk utan dess like. Och jag fattar. Tänk att vara förbundskapten. Alltså, tänk att bara ta de här besluten. Nej, det... Jag lider med dem. Men jag tror att de älskar det. Så det är ju fantastiskt bra. Jag däremot tycker det är extremt jobbigt och både lämna. Precis som att inte Peter tycker det är jobbigt att lämna någon utanför. Men jag tycker bara, i och med att man sitter utanför, så är det är en huvudvärk. Men det ska göras. Och det blir ju alltid intressanta diskussioner. Så att på en del av mig ser ändå fram emot det.
Ja, det ska vi absolut göra. Och till skillnad från Peter så vet vi ju kanske inte alltid heller om alla parametrar som spelar in. För det är ju just nu väldigt många spelare som är i det där gränslandet kring hur det är med skador och så vidare. Så att det får vi väl också väga in och diskutera när vi tar ut. Kanske kan bli nästa vecka. Vi får se lite hur det blir med allt som händer och sker. Med det, hörni, så är vi faktiskt i mål för den här veckan. Jag tackar dig, Saga, som är kvar här. Per, som sitter på ett tåg förhoppningsvis. Och framförallt dig som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.